Du lyssnar på De kallar oss influencers, bloggbevakning, branschen och bubblan som sprack. Av och med mig, Camilla Järvide. Till pappa. Förord. Vid den första anblick kan det framstå som en riktigt glassig tillvaro att vara influencer. De verkar ofta arbeta med det som vi vanligsar gör på vår fritid. För en träningsinfluencer är det till exempel jobb att gå till gymmet. Och det kan sticka i ögonen på den som kämpar med att få till den egna träningen mellan heltidstjänsten och hämtningen på förskolan. Jag förstår det. Och det är inte konstigt att vi känner så. Men kritiken verkar drabba influencers hårdare än andra som arbetar kreativt eller konstnärligt. Som tjänar pengar på att exempelvis skapa musik, spela in skivor och uppträda. Av någon anledning sticker inte den typen av kreativt jobb i ögonen på samma sätt hos någon som kämpar med att få tid för drejkurser, körsång, ridning på ridskola eller dansklasser. Atleter, musiker, konstnärer, influencers. Varför ser vi så olika på dessa olika yrkesgrupper när de skulle kunna mätas med ungefär samma måttstock? Vad är det med just influencers som provocerar? Och lever de verkligen det drömliv de ofta visar upp? Om inte, varför ger de då sken av att göra det? Varför matas vi ständigt med perfektion, len hud, turkost vatten och kroppar i dyra kläder i utstuderade påsar? Tydligt är att sådan typ av innehåll premieras på sociala medier och att det har att göra med tillgång och efterfrågan. Ingen influencer värd namnet skulle ju publicera sånt som ingen vill ta del av. Algoritmerna slår knut på sig själva för att försöka millimetermata oss med inlägg de tror att vi vill se. Innehåll som kommer få oss att dröjas kvar på plattformen ytterligare en liten stund. Och genom att göra just det möjliggör vi för plattformen att exponera oss för ytterligare ett noga utvalt och algoritmstyrt reklaminlägg. Det är ju så som exempelvis Instagram tjänar sina pengar. Försäljning av reklamutrymme på plattformarna står för nästan alla moderbolaget Metas intäkter. Medierna brukar kallas för den tredje statsmakten med uppdrag att granska makthavare. Ändå har de på så många sätt varit sist på bollen när det kommer till att syna influencers. I mångt och mycket har man behandlat dessa nya kelgrisar med en blandning av okunskap och silkeshandskar. Så. Vilka skandaler hade kunnat undvikas om medierna hade gjort det jobb de säger sig manade att utföra? Om allt detta handlar den här boken. Om hur den svenska influencervärlden har utvecklats från de första stapplande inläggen i början av 2000-talet till dagens hyperprofessionaliserade pengamaskiner. Om vilket ansvar som kan tillskrivas medier och olika företag som försökt tjäna pengar på det hela. Men jag vill också byta perspektiv. Vilka är vi som följer? Och vilket ansvar har vi för det innehåll som möter oss när vi går in på sociala medier? Jag har tillbringat de senaste 7 åren med att granska, avslöja, vrida, vända, lyfta, kritisera, hylla, såga, problematisera kring och driva med vår tids nya makthavare. Resultatet av det ligger till grund för det du läser här. Jag vill reda ut vad som är hönan och vad som är ägget i den här miljardindustrin. Vem är tuppen i hönsgården och finns det egentligen någon fjäder att sätta i hatten när ett liv i sociala mediers tjänst ska sammanfattas? Del 1. Den första kraschen. Isabella Blondinbella Lövengrip. 100 000 kronor. Kostade 100 000 kronor, men så mycket pengar har ju inte jag. Kanske var det så tankarna gick hos 16-åriga Isabella Lövengrip, då känd under sitt alias Blondinbella. När hon insåg vad det krävdes för att starta ett aktiebolag. Insatsen var på den här tiden alltså 4 gånger mer än dagens 25 000 kronor. Blondinbella var ung, blond och kaxig och levde ett glittrigt festliv på Stureplan. Det var i alla fall den bild som Isabella målade upp på sin blogg. Året var 2007 och hon hade börjat inse att det fanns pengar att tjäna på det som andra kallade för en fluga eller ett.